det där var ju, vi började här med någonting som vi kallar för fanfar. För att den låter som en fanfar. Och det är så här lite med Lars Gustav Hedin. Jag brukar alltid göra en koll där man håller på med en sån här bön. Finns det någon här i hans familj som kan... För då kan, om det inte är någon här så kan jag ju säga vad som helst när man kollar. Eller det kan finnas någonting annat i relationen som vi ska försiktiga. Lars Gustav Hedin var född 1818 och kom till Säter 1842 och fick en tjänst som klockare och som folkskollärare. Så han kom hit med det. Och tidigare så hade då klockarna varit skolmästare. De hade haft andra funktioner som vi kommer att se så småningom. Till exempel från 1816 så var de också vaccinatörer. Och vilket de fick göra var tillsammans med barnmorskor. Till exempel. Det finns sådana saker på det här. I alla fall, vi ska väl, jag tror vi ska gå vidare nu. Vad är det vi ska göra nu? Har vi något program? Vi har ett litet program.
Det är jag som har gjort program. Ja, det är det.
Jag har sett det. Ja, men den här är ju bra. Spela den. Också börja att ta över och bli apotekare, vilket till exempel sanning blev både svärd för Norrberg som flyttade dit och tog med sig. Och så blev jag så här påskolärare. Och så kom det här med orglar också. Då försökte de lära sig spela och det gick ganska bra. Många av de klockarna blev orkester. Till och med någonting så märkligt också, så att ur klockartjänsten kommer det som hjälppräst, det vill säga kommunisten. Och det kommer sig av att nu får vi göra ett litet hopp lite tillbaka till reformationen. För då var det många präster som blev arbetslösa. Det var inte så många helgon man skulle fira. Och då var det så att de här prästerna, många av dem, de sökte tjänsten som klockare. Så de blev prästvigda klockare, klockarpräster, vilket vi hade faktiskt i Mora fram till 1907. Nu kan man väl kanske försöka få slappna av det här med musik istället, tycker jag. Det är en polonaise som vi kallar för tagg, tråd och bomull. Det börjar med tagg. Det här mekaniska pappret som vi har nu, det kom ungefär 1845. Så att när man ska på tidsbestämma sådana här dokument, då tittar man på vilken sorts papper det är. Och det här är alltså lumppapper. Då står det så här, ett minne. År 1833, den 18 juni, hade bröderna Hedin, Gustav, 15 och Adolf, 12, nåden spela åt kungliga hovet i Stockholm för hans kungliga högre kronprinsen Oscar, kronprinsessan Josefina och kungliga arvtagarna och prinsessan Eugenie. Vid detta tillfälle spelades nummer två, G-moll, ur dessa böcker, violin och violinduetter, vad står det? Lite dålig handstil, ja. Av i Kleien. Och där var det spelat. Kleien var ju en väldigt populär slutet på 1700-talet. Och det finns ju faktiskt en författare som heter Agneta Pleijel i Sverige, men Pleijel själv, när släkten kommer från Frankrike. Så de tog väl fel i någon forskning och så hamnade de här plötsligt i alla fall. Så att det var ju en väldigt musikalisk familj. Och jag ska tänka på att, så har jag gått igenom alla tidningarna från den tiden. Ja, det går ganska snabbt. Det går på en eftermiddag. Men då kan man ju se här att till exempel att det är så populärt här. Från Säter skriver en korrespondent till Västmanlands läns tidning. Bland annat följande. Jag går nu att beröra inför många västmanlänningar, gammal bekant personligt. De gamla vet säkert ännu att de talar Hedinren. Far och söner och deras dansmusik, i vilket låg en sådan troll kraft att både gammal och ung, som på bröllop eller gillen, börjat tråda dansen, vilket kunde draga sig ur leken så länge som musiken ljöd. Den enda kvarlevande av dessa tonkonstnärer är nu sonen Lars Gustav, som 1892 räknas sitt 74:e år, och som är nästa 1 maj får fira sitt halvsekel jubileum såsom organist och klockare i Säter. Att tjänstgöra på en och samma plats i 50 år är något sällsynt, och ännu sällsyntare att finna någon som den under tjänar saken därför röna någon tacksamhet. Direktören Lars Gustav Hedin har dock med sin skicklighet, sin plikttrogenhet, sitt ordningskärlek och sitt glada och öppna väsen så tillvunnit sig församlingens förtroende och tillgivenhet, att den som prov på sin högaktning och tacksamhet för hans långa och trogna tjänst på initiativ av vice pastor Kersén, såväl i kyrkoråd som kyrkostämma, enhälligt beslutet att ingå till Kunglig Majestät underordnad anhållan om att direktör Hedin måtte så som heders- och utmärkelsetecken för sina förtjänster erhålla medalj i guld. Och det var sånt man fick om man hade hållit på i så många år från klockare. Nu ska vi bryta det här, så stoppar vi ner här. Anna-Karin, Hans-Erik och Göran.
Thank you. psalmen 191 tillsammans. Den dagen på oss Gud är gången. Jag vill tacka dig, Herre, för den här dagen som så kommit till slut. För den här kvällen. Vi tackar dig för musiken och all den glädje som den ger oss. Sången och musiken, allt gott som du har skapat. Till vår glädje och förnöjelse och inspiration och allt vad vi behöver, Herre. Tacka dig för hela din skapelse. För den här årstiden då vi ser så mycket av frukterna från markens gröda. Tacka dig för äpplen och päron, morötter och allt annat som vi får skörda den här tiden. Du är en god Gud och du har gett oss livet och vi tackar dig framförallt för livets gåva. Fader, så ber vi till dig den här kvällen för vårt land. Och vi ber för vårt lands ledning, våra toppolitiker som ska samtala nu och försöka hitta en lösning för hur det här landet ska styras. Vi ber om din bistånd och din hjälp, Herre. Att du ska leda förhandlingarna, hjälpa till så att allting som beslutas och den lösning som kommer blir till landets bästa. För var och en som bor här i landet, för oss alla, för fred och välstånd och alla behov mötta. Vi lägger det här inför dig, Herre, och ber om din hjälp, att du ska förbarma dig och hjälpa. Då tackar vi dig för att du är med oss alla dagar in till tidens slut. Du har lovat att aldrig lämna oss, aldrig överge oss. Ber om nattens vila och dina händers beskydd över oss alla. Herre, välsigna oss och bevara oss. Låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Vänd ditt ansikte till oss, Herre, och ge oss din frid. Vi ber om det i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Medan ni kommer fram här så ska jag säga, jag har fått några tecken här utifrån bänkarna från min hustru. Hon gjorde något som tyder på att jag pratade för nära mikrofonen. Var det så? Vad säger du? Jag ska prata förbi. Ja, oj, ja. Förlåt, jag tror inte ni visste något speciellt mycket där. Det är skit här. Jo, det var ju det här med Hugo Andén som ju, han var här 3 somrar och gick då kurser och bodde då hos familjen Hedin. Och där, ni som har varit där uppe på Åsgårdarna i Klockagården där, så finns det en taffel, alltså ett klaverinstrument, och så finns det en tramporgel. Och denna tramporgel, den drivs med en tramporgel. Så den är ganska tidig egentligen i sin ålder. Men det här som vi hörde nu, som han spelade ett annat tino. Hugo Andén har också skrivit ett souvenir da Säter, det vill säga minne från Säter. Och jag har hört det spelas. Och han skriver själv i sina memoarer att det inte är ett av hans främsta stycken. Och jag håller med Hugo Andén i det fallet. Han skriver också där att han hade inte lärt sig komposition ordentligt, så att han skulle komma sen bli mera framgångsrik. Men nu kommer vi till någonting som Hedin har lagt fingrarna på. Det var den här Till Österland vill jag fara. Och nu börjar man att han arrangerade den. Och sen försvinner ju då Alvén och hamnar i Uppsala i kör Orfej Drängar. Jag tänker att det är fel. Jag tänker att Orfej Sängar, Orfej Drängar. Och där sjöng de ju Till Österland vill jag fara. Och man kan tänka sig att han fick med sig där liksom Hedin i alla fall. Och nu kommer vi väl så nära vi kan tänka oss själva liksom uruppförandet förmodligen här för en kör. Dessutom är det som så här, han fyller ju 200 år. Tyvärr har han kommit för tidigt. Det är imorgon. Vi kan se det här som en liten förfest i alla fall. Thank you. Gustav Hedin kom hit 1842. Och så skulle han bilda familj, fast han smygstartade innan den vanliga vägen och fick en son som hette Erik. Och sen så såg vi på olika vägar för att hamna och kalla sig, alltså han tog sig också namnet Erik Hedin. Så det finns liksom två sektgrenar som inte har känt till varandra för ett år sedan ungefär. Alltså med nästan 150 års fördröjning,
nästan 200 år fördröjning,
men 80 års fördröjning. Ja, det är så här, i alla fall det här innebar, det innebar inte alls, utan det var också som så att vi blev bekanta med ett barnbarnsbarn som blev 77 år och när hon dog, hon var alltså hennes farfar hette då Gustav Hedin som var stins här i förra 1853. Då bestämde sig för att jag skulle få Lars Gustav Hedins fiol. Och det ser ut så här. Wow. Där finns det då en lapp inne där. Det brukar ju stå vem som har byggt fiolen. I det här fallet så står det då på franska. Och min franska är ju så väldigt lysande franska. Men det står där för att den byggt till Olof Berg 1836. Och Olof Berg var då generalkonsul i Königsberg för Sverige och Norge, som ju var i Halkvägs personalunion, tror jag att det heter. Och den här är intressant därför att den här, om man tittar, det kan inte ni se här på, men jag kan berätta att halsens slutning och att den är så, ligger så nära här, det är en del av det gamla barockfjolen, alltså den har inte riktigt fått den moderna utformningen som fjolen har idag. Och nu kan man säga att den fjolen har en modern utformning. Ja, vi skulle behöva en timme till för det här. Men ni får tro mig då, ni kan få titta på att titta efter. Nu ska vi göra ett litet försök här. Den här fjolen har legat tyst i stort sett i 100 år, så ni kan kunna förstå när jag fick tag på den. Och jag ska
visar mig detta.
Och den ligger ju i en sån här litet fjolskrin. Och min dotter som var hemma till så där här, hon tyckte det var så fint att den fick liksom ligga på rygg fjolen. När man bar den.
Nu ska vi
spela en polonäs. Så gott det går. Jag ska se om det stämmer. Den tappar lätt stämning den här. Den har väl liksom blivit lite yrvaken. Vi får se.
Okay,
say it. nu ska fadern in på planen igen.
Thank you.
Det var ju så här i alla fall att Hedin var verksam väldigt länge, ända fram till ungefär 1800. Han gick i pension som alla andra människor faktiskt gjorde på den tiden, vilket man fortfarande gör. Vilket innebär att han fortsatte ändå, men till slut var han tvungen att sluta för att han fick så dålig hörsel. Och då var det en som hoppade in som vikarie till att börja med, som Robert hette Kronvall, och han tog över den här tjänsten fullt ut så småningom. Men i alla fall så hade Hedin fortsatt elever, och han hade en väldigt tidig elev han fick. Det var då Ingels Jan, som var född 1822, som ni känner som skäve. Och han höll på att spela så mycket så att han får en son som heter Erik. Och det ser man att Erik, han har skrivit i sina noter 1894, så skriver han Hedin. Så att han var med ganska. Och inte bara det. Han står noterad i andra spelmännens böcker, till exempel Haglöf i Torsson, Fr. Säterson, eller E. Hedin, eller Av Hedin. Och inte bara det, utan också i Grynäs. Och inte bara det. Ända bort i Granjärd i Finnmark, hos Gustav Dahl i Torsson, så står det Hedin också. Så att, han hade en väldigt stor inverkan. Och det är intressant i de här tidningsartiklarna där han då har konsekvent kallats för musikdirektör i. Och så är han egentligen också en allmogisk spelman. Det var det man kände slantar på. En vanlig lön man fick som folkare var 7 tunnor råg. Och 7 tunnor råg blir man ju inte med på. Inte om det ska räcka till ett år, eller hur? Utan då fick man spela på bröllop och danser. Faktiskt Haglöf, som ungefär nästan har följt samma år för Haglöf 21, han spelade på 1243 bröllop och 7530 danstillställningar. Han var så fin också så att han inte ville skriva upp hur mycket han tjänade på det här. Det var 7500 riksdaler. Och nu tänker jag att jag kan inte nöja mig med det. Så jag pratade med en agronom som är expert på jordbruk och sådär. Så frågade jag honom, så här, om hade han tjänat mer på om han hade koncentrerat sig på gården? Ja, sa han. Men han hade nog kanske inte haft lika roligt. I alla fall, den här Haglöf, han fick ett barnbarn som heter Viktor. Och han startade en ryggsäcksfabrik 1914. Det är det som ni säkert känner till. Nu ska vi spela. Här står man nu. Vi ska spela då vi ska avsluta med en mark som Hedin komponerade 1849. Och då kan man ju säga så här, nu kommer vi att spela den, hoppas jag allihop att vi som spelar det spelar en idé nu. Men vi kommer också att snubbla in i A. Och det är ett ganska typiskt tecken som kommer från barocken, från 1700-talet. Och det kan man se i flera andra av hans låtar, så har han de här stilmedlen som finns med. Eller vi brukar även kalla det för tonartshöjning. Och Carola brukar vara väldigt bra på sånt. Men det är sånt som släpat med från Johann Sebastian Bach och Hans Erika. I alla fall, Hedin, han... Nu har ni så givet här. Nej, nu ska jag prata. Mycket kort här i alla fall, att Hedin, han skriver ner den här fria boken, han skriver dels i D-dur som vi kommer att spela, men också i G-dur och i C-dur. Och så snubblar den vidare den här upp till Leksand, och den spelar man nu idag, den spelar man i C-dur, och då kallar den för Kers Lars Brunmark. Men den är made in Säter i alla fall, kan man säga.